Han hade någon slags dubbelliv. Han levde mer eller mindre som en Svensson också.
Polisen i Sundsvall spanar på en man som säljer droger från sin bil.
Jag försökte undvika så långt som möjligt att ha med honom att göra.
Men man misstänker också att han använder drogerna för att kontrollera en grupp unga tjejer.
Ger man sig in med honom så är det ett högt spel med sin kropp helt enkelt.
Lyssna på podden Krimstad, knarklangan, opioiderna och tjejernas hämnd. Finns nu i alla poddspelare.
Makrorådet från Dagens Industri.
Hej och hjärtligt välkomna till Makrorådet. Podden där vi pratar om de stora ekonomiska frågorna. Jag heter Nils Åkesson och gäster idag är Anna Hammer, chef för investeringar på Länsförsäkringar, och Olof Manner, senior rådgivare på Swedbank. Välkomna Anna och Olof.
Tackar.
Tack så mycket.
Det är onsdag förmiddag den 26 januari när vi spelar in det här, och idag ska vi avhandla två teman som väcker mycket frågor just nu. Först USAs inflation och centralbanken Fed. Vad avgör inflationskurvan under 2022? Hur stram politik ska vi räkna med, och kommer börserna att kunna smälta det här? Sen svensk inflation som är över 4%. Det betyder negativa reallöner. Hur oroliga ska vi vara över det? Och hur länge räcker Riksbankens tålamod innan de får mer bråttom att höja räntan? Vi ska också reda ut ett begrepp som passar bra idag när vi funderar på vad centralbankerna ska hitta på, nämligen kvantitativ åtstramning. Anna och Olof, ni har i vanlig ordning också med er varsin spaning. Och så avslutar vi med att blicka framåt mot veckans viktigaste. Så ser agendan ut. Ni som har lyssnat på Makrorådet förut kommer alltså att känna er som hemma. Men allra först kan vi konstatera att svenska bostadspriser backade 0,2% mellan november och december enligt boprisindex från ValueGuard nu på morgonen. Nu är december en månad med lite lägre tryck än vanligt på bostadsmarknaden, men vi kan konstatera att prisökningen i årstakt var bortåt 17% i juni och är ungefär 10% just nu. I somras var det många som spådde en inbromsning under hösten, men också att den skulle vara mer markant än så här. Vad säger ni om temperaturen i bostadsmarknaden, och ska vi räkna med 10% prislyft även 2022? Olof?
Ja, det är väl först ska jag vilja säga att även bostadsmarknaden börjar väl gå in, som kanske även räntemarknaden och andra marknader, in i någon sorts lite normalisering här när vi ser slutet på pandemin. Så tillvida så följer då priserna på bostadsrätter mindre än vad de gjorde på villor. Och som du sa då, på 12-månaderstakten, bostadsrätter är upp ungefär 9%. Villor ligger väl på strax över 11 dagar, så villor har ju gått bättre. Men nu föll alltså priserna mindre då på bostadsrätter man gjorde på villor, vilket då skulle kunna vara någon sorts normalisering. Vad man också kan notera då, att i Stockholm sticker ut faktiskt lite. För i Stockholm så gick priserna upp både på villor och bostadsrätter, trots att de då föll i stort sett för riket i stort då. Så Stockholm sticker ut lite. Och som du sa, det brukar vara dålig aktivitet i både köp och försäljningar under decembermånaden. Så att det skulle backa lite var väl inte någon jätteöverraskning.
Jaha, Anna, hur tycker du man ska se på temperaturen på bostadsmarknaden?
Nej, men precis. Och så att ingen blir förvirrad här då. Det är alltså positiv årstakt, fast månadstakten föll. Så att det är liksom lite förvirrande i upp och ner och så vidare. Det är alltid så med bostadspriser, vilket gör att man får hålla tungan rätt i mun. Men om man blickar framåt så kommer det ju vara ränteutvecklingen, tror jag, som helt kommer att avgöra det här. Och det kommer vi komma tillbaka till under programmet, såklart. Vi ser ju redan att boräntorna har börjat ticka upp lite grann. Och det trots att Riksbanken ju inte har höjt räntan, så det kommer inte liksom takta exakt med reporäntan, utan det har ju att göra med även de här stödköpen som dras ner. Så att jag tror att det kommer bli lite tuffare för bostadsmarknaden framåt. Därmed inte sagt något större fall eller så, men jag tror inte vi kommer fortsätta takta riktigt på de här nivåerna. Och det kommer vara ränteutvecklingen som kommer vara det allra viktigaste för utvecklingen framåt.
Jag kan tillägga att på banken där jag jobbar, där tror man att priserna kommer att öka med 5% i år.
Snygg och rund siffra.
En snygg och rund siffra. Okej, men dagens första ämne då. USAs inflation och penningpolitik som överskuggar det mesta just nu. Vid sidan av Ukraina möjligtvis, men i alla fall. Onsdag kväll, samma dag som vi spelar in det här, kommer årets första räntebesked och presskonferens med centralbanken Fed. USA har hela 7% inflation, den högsta sedan 1982. Samtidigt är arbetslösheten nere på 3,9%, men styrräntan den är fortfarande noll. Fed har nu snabbt svängt om från att prata stimulans till att prata åtstramning och kamp mot inflationen. Och marknadsspekulationerna lutar åt att centralbanken ska bli ännu strängare i tonen. Med inte bara 3 utan 4 eller kanske ännu fler räntehöjningar i år. Och till i mars har Fed sagt att man sätter punkt för de här stödköpen av räntepapper också. Och diskussionen pågår kan man säga om att börja nettosälja räntepapper senare i år. Det jag undrar nu är, vad ska vi vänta oss det närmaste året? Det är egentligen en tredelad fråga. Vad avgör inflationskurvan i USA då 2022? Hur agerar Fed och kommer börserna att klara av en stramare politik utan att slå bakut? Anna, du får börja.
Ja, vad härligt. Jag kan ju hålla låda hur länge som helst nu, för det där ämnet kan man ju snacka länge om. Men jag tänkte jag börjar i någon ände och så får vi se vad Olof fyller på med och så kanske vi kan reda ut det här så småningom. Men jag tänker att just USA har ju ett annat läge då än vad vi har sett i Europa. De har en helt annat inflationstryck och det har vi egentligen sett från början. Dels så ligger det ju på en högre nivå som du sa. Vi har också hög inflation i Sverige men inte riktigt så där hög inflation som de har där borta nu, kring 7% och 6% om man tittar på kärninflationen ungefär. Och de har ju också temporära effekter, det pratar vi om att vi har här i Sverige. Här i Sverige har vi framförallt energipriser, det har de även där borta. Men det är liksom inte hela förklaringen. Men man kan lätt fastna i de olika delarna ändå. Tittar man på kärninflationen så tror jag att priset på begagnade bilar förra året stod för 40% av den inflationen. Och det säger sig självt kanske att ja, men det kommer ju inte kunna fortsätta. Om man bara stannar där så skulle man ju kunna tänka att ja, men okej, vi behöver inte vara så oroade för inflationen i USA heller. Men det ser ändå som sagt lite annorlunda ut där än vad det gör här på hemmaplan. Och det är för att deras arbetsmarknad, som du var inne på, ser annorlunda ut. De hade ju en ganska rejäl effekt under corona. Arbetslösheten stack ju iväg från 3,5% upp till nästan 15%. Och nu är den nere igen, under 4%. Precis under 4%. Och det skulle man ju kunna säga, även om det låter konstigt, kanske har gått lite för fort nästan. Alltså, det har ju försvunnit personer från arbetskraften då, som står längre från arbetsmarknaden nu, som man hade hoppats kunna komma tillbaka lite mer successivt under den här återhämtningen då, så att det inte blev så stramt så snabbt på arbetsmarknaden, vilket vi ju ser tendenser på att det är. Det är svårt att hitta folk till framförallt låglönejobb och vi ser olika typer av bristtal och de här låga arbetslöshetssiffrorna då, trots att vi inte riktigt är tillbaka på samma sysselsättningsnivå, så att vi har egentligen vissa tecken på att arbetsmarknaden funkar sämre då än tidigare. Och som en följd av det här då, så ser vi också löneinflation. Och det skulle man kunna tänka sig är tillfälligt. Jag trodde det länge faktiskt, för att det var ju en del olika finanspolitiska åtgärder som gjorde att under en tid var mer lönsamt för folk att gå hemma med A-kassa än vad det var att ta de jobben som fanns med lägst löner. Men det där försvann bort i september. Då kunde man se att det blev lite lägre lönetryck, men det har kommit upp igen. Så det är liksom lite för tidigt att säga att det finns varningstecken på att lönerna taktar för snabbt om vi blickar framåt då och tänker att det bara ska vara tillfällig inflation. Utan den kommer nog ligga kvar på en lite högre nivå. Och då är det såklart naturligt att Fed stramar åt. Vi ska också komma ihåg att de har ju faktiskt inte legat parkerade på samma sätt vid nollan som vi har gjort i Europa under en mycket, mycket längre tid. Så att det är ändå mer normalt att de funderar på höjningar. Även om jag tror att det kanske var så att marknaden sprang lite snabbt ett tag där och prisade in lite för mycket, lite för fort. Och det är väl också det som gör att det skakar en del. För att det är just takten, tror jag, som kommer vara avgörande här för hur börsen tar till sig det hela. Lite högre räntor, inga problem. Men oro, osäkerhet och för snabb takt, det kommer inte vara populärt.
Men det här, tror alltså marknaden överdriver de risken för att det blir ännu strängare penningpolitik än vad Fed redan har flaggat för?
Ja, jag tror att man sprang lite snabbt i närtid kanske. Ett tag var det ju inprisat mer än 25 punkters höjning i mars till exempel. Det kändes ju i alla fall enligt mig som ganska osannolikt att de skulle gå så hårt ut. Jag tror att de är oroade för inflationen, men de är också oroade för hur det kommer tas emot de här höjningarna. Så att, de var bra på det under förra året, den här balansen med att liksom hålla marknaden i handen. Och det tror jag att de är fortsatt intresserade av, att gå hårt ut med 50-punkters höjning då, det har jag svårt att se. Så att takten spelar roll och kommunikationen spelar väldigt stor roll.
Jag måste bara fråga, riskscenario där alltså med inflationen. Här får gärna Olof haka i också, men hur säkra ska vi vara den här gången att inflationen ska börja svalna då? I pristrycket jäckade ju Fed gång på gång under fjolåret. Man sa att den var tillfällig och så var den helt plötsligt inte tillfällig. Och nu har man ett scenario då att inflationen ska toppa under första kvartalet. Hur ser riskbilden ut?
Jag kan väl kommentera snabbt då. Den inflationen som kommer att gå tillbaka, som Anna delvis var inne på, om det nu är begagnade bilar och hyrbilspriser och allt vad det är. Ja, men det kan man nog se, men problemet är ju den eventuellt tillkommande inflationen. Det är ju det som är frågetecknet. Och då måste man ställa sig frågan, hur länge kommer de här utbudsstörningarna att ligga kvar med flaskhalsar, råvarupriser och så vidare, som alla är väldigt höga. Och vad kommer hända med energipriserna? Och då tänker jag inte i första hand på elpriser utan på oljepriser som nu ligger på 7-års högsta. Och där många då nu på fullt allvar tror att de kommer gå upp mot $100 per fat. Den amerikanska ekonomin är ju ganska känslig för bensinpriser. Det tror jag kommer bli så att säga avgörande under första halvåret. Och sen, precis som Anna var inne på, över tiden och ett mer långsiktigt hot mot en inflation som ligger kvar på en högre nivå under längre tid, det är utvecklingen på av lönerna då. Vi tror att det kommer komma 4 höjningar i år för att då följas av ytterligare 2 höjningar 2023. Då skulle man ha en styrränta där en Fed fanns upp mot 1,50. Va? Och det kan man ju tycka är väldigt högt, 6 höjningar och så vidare. Men jag menar, det är bara en åldersfråga om man tycker 1,5% styrränta är högt eller inte. Det är nog väldigt högt för de som är 25. Det är inte lika högt för oss som är 60.
Okej, Olof, jag vill bara fråga, det scenariot för räntehöjningar, hur tror du att finansmarknaderna kommer att smälta det? Och sen vill jag höra med Anna hur många höjningar du räknar med framöver.
Ja, för det första så skulle jag säga att det är nog ganska gängse att man ser 4 höjningar i år, och de flesta skulle jag vilja säga då också ser att man höjer med 0,25% i mars. Även om, som Anna var inne på, det finns inte som har spekulerat om man skulle våga 50. Men efter utvecklingen på börsen de här sista veckorna så tror jag man kanske är lite försiktig då. Det är väl inte vad aktiemarknaden behöver just nu. Så att, och längre fram alltså det som förvånade mig lite, det är ju att räntemänniskor har ju pratat om att det här skulle komma i ett halvår. Och ändå så tycks aktiemarknaden bli överraskad när det faktiskt kommer. Om det är ett tecken på greed eller att man vill hänga kvar så länge som helst, det vet jag inte. Men jag blir lika överraskad varje gång att aktiemarknaden kan bli överraskad över det som räntemänniskor har sagt i 6-12 månader.
Okej, Anna.
Ja, nu tappade jag vad du ville att jag skulle svara på. Jo, antal höjningar, men för jag fokuserade så mycket på vad Olof sa där. Alltså är det inte alltid så? Det går ju aldrig. Om det hade tuffat på lite fint med de där ränteuppgångarna, liksom någon punkt här i taget och så vidare, då hade väl börsen tyckt att det var helt okej. Utan det är ju de där tvära kasten som även då prisas in på räntemarknaden, försöker framställa den som någon slags under i förutsägbarhet, Olof. Nu är jag lite elak mot dig här då, men jag tänker att det är just när det skiftar så där, det gillar man ju inte. Och efter förra året, det är klart, börsen letade ju nästan efter anledningar till att tycka att det var lite läskigt att ta. Det kan ju inte gå att bara fortsätta ticka upp och utan minsta korrektion när vi har sett den där utvecklingen. Nej, men antal höjningar, jag har ju liksom nöjet att kunna vara lite mer, fundera på trender och inte exakta prognoser längre, men skulle jag vilja sticka ut så skulle jag väl säga då kanske att nej, men jag tror inte att de hinner med 4 i år, för jag tror att de kommer vara tvungna att ta marknaden lite i handen som sagt och fundera på det, och dessutom om de ska prata om de här stödköpen och minska dem, så tror jag att det kommer vara lite stökigt i perioder under året. Och det kommer också påverka den möjliga takt de kan hålla, även om jag håller med om riktningen och inte är lastgammal enligt mig själv i alla fall, så tycker jag att 2,5 eller 1,5 sa du ser 1,5 ränta i ränta låter också helt rimligt, och det är det jag tror man måste hålla kvar i, att det är inte upp till några skyhöga nivåer vi ska, men räntorna ska upp.
Just det. Okej, sista frågan till Olof bara då om de här minskade, att man börjar nettosälja ur sin tillgångsportfölj. Har du något scenario för den? Vad tror du det blir på den fronten?
Jag vet inte om man går så långt så att man nettosäljer. Det räcker ju att man så att säga inte återinvesterar i den takt som obligationsinnehaven förfaller.
Okay.
Att man bara köper mindre. Då kommer ju balansräkningen att minska över tiden i alla fall. Och där vill jag betona att det gäller ju inte bara Fed, det gäller ju även Riksbanken och andra. Att liksom, där har man ju full handlingsfrihet. Där behöver man inte ge ut några jätteprognoser och så vidare. Och det är dessutom, man kommer nog ta väldigt lång tid på sig att debalansera. Det är ingenting som ska göras på kort tid. Så där tror jag man kommer ha ett större gehör för hur marknaden uppträder. Medan inflationen då så att säga, den kan ju verkligen ställa till det på lång sikt då. Även om de inte är helt okorrelerade. Man har en större frihet att jobba med den här debalanseringen då, och där kan man nog vara lite mer försiktig beroende på hur marknaden utvecklas.
Ja, tack för det. Då går vi över till lite liknande frågeställningar fast mer från svensk horisont. Sveriges inflation, som vi sa då, nådde över 4% i december, den högsta sedan tidigt 90-tal. Framförallt elpriserna rusar och det rör upp starka känslor här och där. Riksbanken, de har ju slutat stödköpa räntetillgångar, men de säger att svensk styrränta, den kan ligga kvar på noll ända till 2024. Så vad jag vill höra med er är dels då, hur oroliga ska vi vara för att priserna stiger snabbare än lönerna? Förmodligen under en stor del av det här året. Och sen, hur länge räcker Riksbankens tålamod med så här historiskt hög inflation utan att de agerar? Nästa räntebesked dröjer ju till den 10 februari, men hur ser ni på Riksbankens nuvarande signaler om räntan och tillgångsportföljen? Ja, Olof, då kan du få börja hjälpa oss här.
Ja, men jag ska inte bli långrandig i den frågan. Så tillvida att vi tror ju att man kommer att höja räntorna 2 gånger under 2023. Alltså tidigare än vad Riksbanken har sagt. Och nu duggar ju de här konjunkturrapporterna ganska tätt den här veckan. Och det är ju fler som tror att Riksbanken kommer att agera under 2023. Så att marknaden och även marknadens prissättning indikerar ju då att Riksbanken så småningom kommer att kommunicera att man höjer räntan någon gång under 2023. Så mycket kan man säga. Personligen tror jag ju att det som blir mest intressant här för oss och för Riksbanken, det är ju i första hand att se hur företagens prisplaner faller ut. Råvarupriser, temporärt i alla fall, ganska svag krona, har gått från 9,85 mot euron till närmare 10,50 på kort tid. Och producentprisökningar som jag tror ligger nu på 20% på årsbasis. Många företag har ju indikerat att de måste höja priserna. Vi hörde IKEA förra veckan, Essity's vd var ute i morse och sa samma sak. Hur stor del av de här producentprisökningarna som kommer ut mot konsument och drabbar inflationen, det tror jag blir så att säga avgörande den första delen. Och det mera osäkra kortet i Sverige idag, det är ju så att säga löneglidning och vad man får för impulser för de centrala avtalen då som ska omförhandlas i mars 23, tror jag det är ett annat specialområde. Men det är den andra stora delen. Att elpriser och sånt här faller ut av rent beräkningsgrunder under andra halvåret och att inflationen faller tillbaka, det vet vi. Men då kärninflationen, det vill säga KPIF minus energi, ja men den ser ändå ut att ligga runt 2% och så vidare.
Podden presenteras av pensionsbolaget AMF som har 14 aktivt förvaltade fonder med låga avgifter. Johan Mörslin förvaltar AMF Räntefond Lång som i mars fick Morningstars pris för årets bästa räntefond. Fonden har slagit sitt index de senaste 1, 3, 5 och 10 åren. Hur har du lyckats med det?
Det korta svaret är aktiv förvaltning och stor intern kompetens. Förra året jobbade vi aktivt med löptider och hade en övervikt mot företags- och bostadsobligationer. Och det betalade sig.
Investeringar innebär en risk. Dina fondandelar kan både öka och minska i värde.
Och jag skulle vilja säga att överraskningen, den är ju snarare på uppsidan än vad den är på nedsidan då. Det är min killgissning. Men som sagt, företagens prisplaner här under Q1, Q2 och då inte minst livsmedelspriserna.
Mm. Anna, tror du att inflationen och krympande köpkraft kan skapa en hetare debatt framöver? Och vad tror du blir Riksbankens nästa steg?
Mm. Det kommer nog diskuteras, det tror jag. En ganska het debatt kommer det vara. Men vi måste ju komma ihåg att vi kommer från en extremt lång period med reallöneökningar. Och det som du säger, det kanske blir ett år här. Där det inte är fallet, utan reallönesänkningar istället då. Men med tanke på hur stark ekonomin ser ut och när vi blickar framåt, så är jag ändå väldigt svårt att se att det är det som ska vara avgörande här. Utan jag tänker mig att Riksbanken kommer inte agera på energipriser, vilket jag inte heller tycker att de ska göra. Utan det handlar om de här följdeffekterna, eller som sagt, som Olof säger, om det är så att vi ser det i verkligheten att företagen höjer priserna på ett helt annat sätt än vad de har gjort tidigare. För jag tycker de här producentpriserna, de har ju varit väldigt höga ett bra tag. Och det är inte så att det uppenbart syns i inflationstakten. Och jag tycker att man har kunnat se sådana perioder tidigare. Så att jag tycker att det är väldigt svårt att se en direkt översättning dit. Däremot så håller jag ju med om att det är fler och fler som signalerar om att det behöver höjas priser. Men då måste man ju också komma ihåg att det handlar ju om att vi ska se en kontinuerligt högre prisökningstakt. Inte bara att man signalerar att vi behöver skifta nivån här lite nu för att vi har haft problematiska utvecklingar under förra året och så vidare när vi öppnade upp ekonomierna. Det kan inte vara reaktioner på den typen av tillfälliga effekter som i sin tur då leder till långsiktigt högre inflationstakt. Jag tror att jag tycker att det är ganska sannolikt med ett scenario där man tänker sig att inflationen kommer ligga lite högre än vad den har gjort då de senaste 10 åren då, där vi har haft svårt att få upp inflationen till målet, att vi kanske kommer ligga lite närmre målet, men jag har svårt att se att vi än så länge befinner oss i en situation där vi ska vara oroliga för att vi kommer ha för hög inflation som Riksbanken behöver agera på kraftfullt. Jag tycker också kanske att marknaden har sprungit lite förväg på just Riksbanken. Jag tror de kommer ha ganska mycket is i magen. Jag tycker inte man ser tendenser på att vilka tendenser de egentligen skulle reagera på. Då måste de byta reaktionsfunktion på något vis. De har inte tidigare oroat sig för en svag krona. De har inte oroat sig över höga energipriser och så vidare. Utan jag tycker att de kan ta fasta på inflationsförväntningarna som är väl förankrade vid målet med den signal som de skickar och ha lite is i magen. Eller det är det som jag ser som det mest sannolika snarare. Däremot så att de skulle vänta ända till slutet på 2024 med att höja, det är ju så himla långt bort, så att sannolikt kommer det kanske komma lite innan dess. Men jag tror att även här har marknaden med lite draghjälp från förväntningar på Fed sprungit lite för fort.
När får vi de första hintarna om att det här höjning först slutet på 2024 är lite för långt bort, Anna?
När de börjar svänga lite då i sina... Ja, det är en väldigt bra fråga faktiskt. Men jag tror att det dröjer ett bra tag till. Jag tror att de kanske under hösten då börjar smyga fram det lite grann tidigare tid.
Vad tror du, Olof? När får vi höra första antydan till fotbyte?
Ja, om det kommer så någon gång i sommar tror jag. Då när man ser så att säga när de här momentana elprishöjningarna faller ur. Då vet vi också eventuellt vad som har tillkommit i form av prisplaner och så vidare. Då tror jag det är lättare för Riksbanken att lägga en prognos. Så någon gång runt sommaren, om det kommer, det skulle jag kunna tro. Jag tror det är betydligt svårare att förutse löneutvecklingen. Att säga. Den processen börjar nog inte förrän till hösten. Så att det är min killgissning, någon gång i sommar.
Begreppet nästa hållplats i makrorådet. Varje avsnitt har vi ambitionen att bringa lite mer klarhet kring olika termer som dyker upp när vi pratar om ekonomi och konjunktur. Dagens begrepp är väl mer ett verktyg för centralbankerna och det benämns på många sätt kvantitativa åtstramningar, ibland förkortat QT för engelskans quantitative easing. Vi har ju berört det här, att det här är på gång från Fed inte minst. Men Olof, jag tänkte att du ska reda ut det här för oss. Vad är kvantitativ åtstramning och hur påverkas ekonomin och finansmarknaderna?
Ja, när man pratar om kvantitativ åtstramning eller QE så menar man väl i första hand så att säga att man började köpa obligationer i stor skala på marknaden. Det har man ju hållit på med under lång tid. Det började man ju med i stor skala efter finans- och Lehman-kraschen 2008.
Kvantitativa lättnader alltså.
Just det, att just man då så att säga, väldigt enkelt beskrivet kan man väl säga så att centralbanker trycker upp nya digitala pengar och köper obligationer som finns på marknaden. Och ökar därmed sin balansräkning ordentligt och så att säga förser ju hela ekonomin med mera pengar. Och de här pengarna sipprar så att säga då ut i stort sett i alla tillgångsklasser. I första hand är det ju tänkt att det ska dra ner de långa räntorna då. Men på de långa räntorna vilar ju alla andra räntor, om det är bostadsobligationer och företagsobligationer och så vidare. Nu har man i sig köpt den typen av obligationer också. Det är viktigt att komma ihåg. Och när man då... antipoden mot det här då, det blir ju när man ska börja strama åt penningpolitiken, ja då har man ju räntorna att jobba med, det har vi redan pratat om, de ligger ju på noll i de flesta fall. Men sen ska man ju då, är det tänkt också, minska balansräkningen. Det innebär ju att man dränerar över tiden då ekonomin på pengar som man har skjutit till. Rent tekniskt är det här inte så jobbigt, det innebär ju liksom att på en centralbanks tillgångssida, där ligger alla de här obligationerna och när de förfaller, ja då får man ju pengar då bara utfärdan, om det nu är i Finansdepartementet eller i Riksgälden i våra fall. Och då minskar ju skuldsidan och då minskar även, eller förlåt, tillgångssidan minskar och då minskar även skuldsidan. Och det här är ju tänkt att liksom hålla på under en ganska lång tid. Federal Reserve påbörjade ju en mindre sån här QT eller penningpolitisk kvantitativ åtstramning i slutet 2017 och man höll på en bit in i 2019. Sen blev det problem på repomarknaden och finansmarknaderna. Man gick lite fort fram så man avbröt helt enkelt. Och sen gick vi ju rätt in i pandemin och då började man köpa obligationer och så vidare. Så att man har gjort det här och testat det här förut. Marknaden är känslig för det, men det har ju aldrig gjorts i någon stor skala som man nu behöver göra. Det första experimentet att expandera balansräkningen, köpa obligationer, för att få kickstart ekonomin, det har lyckats får man ju säga. Men del två, att då så att säga normalisera balansräkningar och så vidare, det har ju inte gjorts förut i någon större skala. Och jag tror ju att det här kommer, man kommer ta väldigt god tid på sig och effekterna kommer så att säga också låta dröja på sig, de blir ju inte omedelbara. Men om man tror att den här monetära stimulansen då har hjälpt till att trycka upp börsnivåer, få ner räntenivåer, fått bostadspriser och stiga och så vidare, så är det väl också rimligt att anta över tiden att när man minskar på det så kommer det ha effekter på de finansiella tillgångslagen. Och därför tror jag att man kommer ta lång tid på sig och man kommer ha örat mot rälsen. Och jag betonar då igen att man har ju full frihet så att säga från centralbankerna att agera, minska, öka de här kvantitativa lättnaderna lite som man vill då. Vi har ju försökt oss på en gissning på banken hur det här ska se ut i Sverige, och vi tror väl att man, om det går som vi tror då kanske man minskar balansräkningen med någonstans runt 10% fram till slutet på 2023. Och det är ju inga liksom jättesiffror.
Med start i år alltså?
Att man börjar lätt med företagsobligationer, det är inga stora mängder, och sen smygstartar lite i slutet på året med både att man då köper upp mindre stats- och bostads- eller säkerställda obligationer än vad som förfaller, och på det viset minskar balansräkningen.
Mm. Anna, några tankar där?
Nej, det var så klokt det här som Olof sa redan. Jag tror också att det kommer ta lång tid. Det kommer vara försiktighetsprincip med att i första hand då låta dem förfalla. Och vi kommer ju inte hinna banta dem till någon som vi i alla fall historiskt tyckte var normalläge innan det är dags att börja köpa igen. Det här kommer vara ett mycket mer normalt penningpolitiskt verktyg framåt. Eller ja, det är det ju redan. Men det kommer det fortsätta vara.
Tack. Då fortsätter vi med min favoritavdelning, spanarna, som våra gäster har med sig. Anna, du får börja.
Mm. Jag tänker att året kanske blir ett år av politiska events. Och det ser jag lite fram emot, vilket kanske låter lite konstigt då, men när man är så här nördigt intresserad av omvärlden och vad som händer, så kan ju det vara lite spännande om det håller sig inom någon typ av rimlighetens ram såklart. Men för ett antal år sedan så satt vi ideligen och diskuterade olika val och hur det skulle påverka utvecklingen i ekonomin och på marknaden. Och såklart, vi gjorde det för ett tag sedan när det var presidentval i USA såklart, och det var en stormig start på förra året med stormningen av Kapitolium och så vidare. Men sen så tycker jag nu är det dags igen. Så det kommer bli året med en mängd olika politiska events. Och mindre rolig sort är såklart det som pågår just nu med Ryssland och Ukraina. Och det kommer säkerligen komma tillbaka vid flera tillfällen under året. Och det är ju jag väldigt dålig på att bedöma olika sannolikheter kring. Men det är såklart en fråga väldigt mycket i fokus. Men vi har mycket annat också att fundera på. Vi har val i Italien. Vi har, ja, det kanske jag skulle ha nämnt först, vi har också en ny regering i Tyskland som försöker liksom finna fotfästet i den här geopolitiken som är lite stökare då kanske än vad de hade hoppats på när de tillträdde. Och det kan vara intressant i sig, och Tyskland är väldigt viktigt för vår del, vilken väg de väljer i olika frågor. Vi får väl se vad som händer i Storbritannien, om vi får en ny premiärminister där eller inte. Det känns ju väldigt stökigt för tillfället. Vi har ju också ett väldigt viktigt val i Frankrike. Och allt det här är ju under våren här. Vi har val i Ungern också, tror jag, vilket är ju ett land som det gnisslar lite kring i Europasamarbetet och så vidare, som kan bli intressant att följa. Och sen har vi ju såklart svenska valet här på hemmaplan med två partier som ligger och balanserar kring spärren, vilket ju gör att det skulle ju kunna bli potentiellt ännu mer spännande än vanligt, höll jag på att säga, med en ny konstellation i riksdagen i så fall. Och sen har vi ju mellanårsval, vilket ju ordet inte tyder på att det är jättespännande i USA. Men det är ju faktiskt mer spännande än så. För det kan ju bli så, det kanske till och med är sannolikt. Jag tycker att det är svårt att få grepp om det där än. Det är oklart än så länge ens hur många som kommer gå i pension i representanthuset och så vidare. Men det finns ju stora risker för demokraterna här som har båda kamrarna. Och framförallt för senaten att mista den väldigt lilla majoriteten de har där. Så det kan bli ett år med mycket intressanta politiska events som vi får följa och fundera kring. Ofta har de ju inte speciellt mycket effekt på marknaden, men det kan ändå vara tillfälligt fokus på de här och spännande i många perspektiv.
Ja, jag tänker på mellanårsvalet där, så att säga. Hur kan det stöka till för marknaden, tror du?
Ja, om republikanerna tar en större kontroll över kamrarna så lär ju Biden vara tvungen att anpassa sig till det. Nu blir ju skiftet kanske inte så stort som man hade trott, för att han har ju inte fått igenom det som han hade tänkt även med majoritet i båda kamrarna. Så att därför så skulle kanske förändringen bli mindre än vad man hade kunnat befara, men det är såklart ändå så att han på olika sätt måste förhålla sig till ett helt annat styrkeförhållande då. Mm. Man kan alltid hoppas att sånt leder till långsiktiga överenskommelser. Men så som det ser ut just nu tycker jag sannolikheten ser ganska låg ut för det. Men hoppas kan man alltid göra.
Ja. Olof, någon reflektion där? Politiska risker under året som du har tänkt på?
Ja, men jag tog väl fasta hand på det som Anna sa lite när hon beskrev läget i Europa. Och jag kan väl bara tycka att i ett läge då där det behövs en europeisk samling, får man väl säga, inte minst med tanke på de geopolitiska riskerna, verkar alla vara upptagna med sitt. Frankrike med sitt presidentval, Boris Johnson med sina problem. Vi vet ju att Draghi har sökt sig bort från premiärminister till presidentposten, och tyskarna vet inte vilket ben man ska stå på i sin relation med Tyskland. Och det gör liksom att det är nog besvärligare än vad man kanske hade önskat att uppnå en gemensam front. Och från amerikanskt håll då, ja, Biden har usla opinionssiffror. Vem vet vad Kina hittar på om man utnyttjar det här läget och så vidare. Så att det ser lite... Det globala ledarskapet, åtminstone i den demokratiska världen, ser väl så lite halvsplittrat ut just nu.
Tack för det då. Olof, du har en spaning som ligger nära det vi pratat om när det gäller inflation och så vidare. Berätta.
Ja, som sagt, vi har redan nämnt det lite. Det är en spaning om matpriserna, och jag spekulerar ju bara. Men kan ju konstatera att matpriserna då inte har stigit speciellt mycket under året som gått. Det är egentligen i stort sett bara kaffepriserna som har rusat iväg. Och det hade väl egentligen mer att göra då med väderfenomen och klimatförändringar, med La Niña-effekter i Sydamerika som gav missväxt och översvämning och kallare väder och så vidare. Så kaffepriserna har rusat, men i stort sett andra livsmedelspriser har varit förvånande stabila. Men om man då tittar på vad som har hänt under året med ökade priser på råvaror, transportpriser som har ökat, energipriser som är höga, gödselpriser som är uppe i rymden. Och det hänger ihop både med att gaspriserna och kvävepriserna ökat, som man använder då för att tillverka gödsel, men även priser på emballage, papper och plast har ökat. Och redan där fanns det väl fog att gissa då, tyckte jag, att matpriserna skulle komma att stiga. Men på toppen då så satt jag faktiskt och pratade med en inköpare på ett av de stora företagen i dagligvaruhandeln. Och de ligger ju alltså i prisförhandlingar just nu, och samtidigt har då kronan försvagats. Så att min spaning, även om det inte är en prognos, det är väl ändå att man ska hålla ögonen på livsmedelspriserna här nu första kvartalet, för dem riskerar nog att öka. Ska inte säga ordentligt, men där kommer vi nog få se ökade priser. Det vågar jag gissa.
Ja. Anna, kort kommentar.
Ja, tur för hushållen då att i alla fall elpriserna ser ut att komma ner under Q1, så kan vi möta det här med att lägga lite mer pengar på mat istället. Men du hade så bra argument, Olof, så det är svårt att argumentera emot. Men jag tänker ändå, transportpriser har väl ändå kommit ner lite på global basis nu. Så om vi ska försöka hitta något positivt att gripa tag i där, så kanske det blir en lättnad här lite längre fram. Livsmedelspriser är ju svårt eftersom det har med väder och vind och alla möjliga olika saker att göra. Men intressant spaning, Olof, tycker jag.
Ja, då tackar vi för det. Och så har vi nått fram till veckans viktigaste. Det man absolut ska hålla koll på den närmaste tiden. Det här är sista programpunkten för idag och den är din, Anna.
Ja, och det går ju inte att säga någonting annat än att det är Fed-besked ikväll. Och jag tror ju, om man ska titta på stöket på marknaden, så är det framförallt oro för Fed och ränteutvecklingen här framåt som har varit den absolut mest bidragande faktorn. Så därför så blir ju det här mötet ikväll helt centralt. Vad skickar de för signaler? Både i det längre perspektivet, vad händer med deras prognoser, de här medianprognoserna som tas fram utifrån de enskilda ledamöternas egna prognoser, hur skiftar de? Kan man också säga, eller får man några mer tydliga besked kring mars, så det här liksom lite mer här och nu, tankarna kring vad som händer med räntan då. Men också i ett större perspektiv, såklart olika typer av ordval kring hur bekymrad man är över den inflation som finns och hur villig man är att gå fort fram. Marknaden behöver inte att Powell här är, tar fram de allra mest hökaktiga orden, utan snarare att han verkligen försöker balansera budskapet här, tror jag. Så det är ju absolut det som är här och nu mest intressant. Och sen har det ju, är det ju fokus också såklart på det som händer kring Ukraina. Det tror inte jag i dagsläget är lika påverkande på marknaderna som Fed-beskedet, men såklart väldigt centralt vad det gäller andra typer av frågor.
Vi håller koll på det alltså. Och sen ska man inte missa nästa makroråd som är tillbaka om 2 veckor. Under tiden kan ni lyssna på Dagens Industris andra poddar, inte minst Analyspodden varje fredag, Smarta pengar om din privatekonomi, Digitalpodden om allting digitalt och så den dagliga podden Morgonkoll. Anna Hammer och Olof Manner, stort tack för era insatser. Tack också till alla er som lyssnat. Där sätter vi punkt. Hej då!
Hej då!
Hej då!
Makrorådet från Dagens Industri. Podden klipps av Umami Produktion. Ansvarig utgivare Peter Fällman.
Varje vardag klockan 7 uppdaterar DITVs morgonkoll dig om natten och morgonens viktigaste nyheter. Från börsstängningen i New York till läget i den asiatiska handeln. Och strax därefter kommer podden med samma namn. Prenumerera på morgonkoll du också, så är du uppdaterad inför varje ny arbetsdag. Morgonkoll finns där andra poddar finns.
Nu släpper vi en ny podd. Expressen Dock.
Einar, han går in i fel gård, förstår du? Och sen där, en annan skytt, jag tror, kommer emot han och fortsätter skjuta.
Lyssna på premiäravsnittet. Mordet på Einar, det sista vittnet. Med mig, krimreporter Nina Svanberg.
Hon började skrika på mig. Backa, hon började säga. Så vad hände? Så han är död. Så vad säger du för något? Så hon började skrika, han är död. Så han sköt han nu 21 meter.
Lyssna i appen eller där poddar finns.
En lufttorkad fond på vatten och salt serveras med pulveriserad skaldupotät och 2 milliliter O2 från Skogsmålarkloster. Varsågoda.
Tappat suget på torra dieter? Prova Yasen, medicinsk viktminskning som håller över tid. Yasen, kliniskt bevisad viktnedgång.